Välkommen till Framgångspodden. Hoppas ni mår jättebra, det gör i alla fall jag. Men det känns som att ni mår superbra, typ konstant hela tiden. Det är nämligen som så här att det här programmet presenteras av min favoritmatbutik Mathem.se. Och varför är den så himla bra? Jo, det är inte svårare än så att man sparar jättemycket tid. Ni vet att jag försöker optimera allting exakt hela tiden. Det ska bli sjukt intressant att se hur jag verkligen lyckas med det nu när jag ska bli pappa. Och man kan använda sig av massa olika små tips. Ni får mejla mig då, massa pappatips. Men det är nämligen så att Mathem.se sparar man faktiskt extremt mycket tid. Alltså det tar runt 5 minuter att handla. Och då har du den här listan som när du handlade förra gången. Och då går du bara in och klickar på den, betalar 5 minuter. Från att du går till en vanlig matvarubutik så kan det ju ta flera timmar när man går runt där med den här vagnen och vad man ska ha och håller på att rodda med det skiten. Det här är mycket snabbare och effektivare till väldigt bra priser. Och är det så att man håller till i Stockholms skärgård den här sommaren så kan man bara gå in där, för de har skaffat en sån här mathemsbåt. Så de, ja, kort och gott så skickar de ut en båt med all mat man ska ha. Det är ju hur smidigt som helst. Så att kort och gott spara tid och pengar och använd mathem.se. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Ja, nu hoppar vi in i avsnitt 186 av Framgångspodden och nu är det med Ulf Kristersson. Man kan säga så här, han har mycket på sina axlar inför hösten. Vilket säkerligen är både spännande och skrämmande, för att det här politiska klimatet, ja, det kan helt enkelt rivas upp. Det blir ett väldigt, väldigt intressant val. Och vi går in på hans historia, från att han är uppväxt i Skåne och kände sig lite utanför de coola killarna. Men han var väldigt, väldigt duktig på gymnastik och idag är han partiledare för Moderaterna och med allt vad det innebär. Vi går självklart in på musikquiz. Ni vet att jag gillar att göra musikquiz med partiledarna. Så det hoppar vi in på. Och så får ni se helt enkelt om ni slår honom. Han får väldigt mycket beröm för hans retorik. Så självklart hoppar vi in i vad är hans bästa retoriktips. Vi hoppar också in i lite personligare delar. Som när han och hans fru försökte under väldigt många år att få barn. Vilket resulterade till att de åkte till Kina och sen adopterade. Jag ställer självklart också frågan om man kan tänka sig att samarbeta med SD och Jimmy Åkesson, och vi pratar mycket integration och migrationspolitik. Hoppas du gillar avsnittet med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden, Ulf Kristersson.
Tack så mycket, kul att vara här.
Jätteroligt att ha dig. Har du sprungit?
Jag sprang inte hit i morse, måste jag medge. Jag brukar sällan springa på morgnar. Jag är en bättre eftermiddagslöpare.
Men är det inte lite skönt att beta av träningen direkt på morgonen som har en jord? Om man säger
så? På sitt sätt, ja, du har rätt i det. Och man får ju en väldigt pigga morgontimmar. Men jag tycker att det är så segt på morgonen. Dessutom har jag 3 barn hemma. Nu är de inte så små längre så jag kan liksom inte skylla på dem. Men länge var det så. Det var liksom inte möjligt helt enkelt. Utan eftermiddag, föremiddagen, då, nej, det är bäst.
Jag minns för några år sedan då jag tränade på Sats Regeringsgatan. Mm. Och då tränade Fredrik Reinfeldt där. Mm. Och utanför så var det en svart bil med någon särskild person. Inne i receptionen satt det typ en. Ja. Och sen gick det 2 stycken med magväska. Jag bara, där måste de ha någonting i den här magväskan. Men jag vet inte om de hade någonting att göra. Men de stod alltid bredvid och lyfte så här jättelätta vikter. Så här, superstarka. Så det var typ 3-4 stycken. Ja. Det här var ju under hans statsminister. Mm. Och då tänkte jag så här, okej, är det så att han envisas med att försöka vara en vanlig människa? Att försöka liksom vara sådär. Men... När du går och tränar, har du också med dig så här 12 gorillor som springer bredvid dig?
De nöjer sig med att veta vad jag är ungefär och har koll. Men de brukar inte stå och se... De står inte och lyfter vikter bredvid. Nej, det gör de inte.
Nej. Hur ser en dag ut för dig nu?
Ja.
När går du upp? När går du och lägger dig?
En vanlig dag går jag upp klockan 6. Jag bor ju i Strängnäs, eller vi bor i Strängnäs. Så jag har ju en liten bit in till stan också. Så att jag går upp klockan 6, ser till att 3 barn... Vaknar och så småningom äter ordentlig frukost.
Vad äter du för frukost oftast?
Det beror på. När hustru gör frukost då blir det faktiskt havregrynsgröt och väldigt sådär nyttigt. Bra. Och så. När jag själv har lite bråttom då brukar jag prioritera att prata med barnen och sen tar jag med mig någon rimligt rejäl smörgås i bilen som jag sen äter på resan in.
Ja.
Det är mindre nyttigt men det funkar det också.
Vad kör du på den? Är det rostat eller är det någon sån här norrländsk franska?
Alltså i hemlighet är jag ju egentligen för jordnötssmör. Men det har jag ju förstått att man kan ju inte predika för barnen att vissa saker bara gäller på helgen och sen göra det själv. Nej, men det...
Har de att de bara får äta jordnötssmör på helgerna?
Ja, lite så. Jordnötssmör och Nutella i någon skön kombination. På helgen alltså.
Ah. Äter du själv jordnötssmör och Nutella?
Ja, jag älskar båda.
Vilket gillar du mest då?
Ja, måste man välja eller?
Nej, nej. Absolut inte.
Nej. Jordnötssmör är ju inte så tokigt.
Nej, men jag tänkte att jordnötssmör är ju inte ens... Jag har ju det med smoothie typ. Ja, det är inte så... Inte ens,
nej, jag vet. Men jag har väl, jag vet, det har blivit sån här att... en del saker... Det är någon slags sån här svensk... någon slags svensk lite sån här kärv. Ja, om man tycker riktigt mycket om det får man bara ha det på helgen.
Ja, jag förstår. Men det är så här att jag har ställt frågan till många så här, vad ska jag fråga dig? Och det är väldigt många skulle jag säga som har kommit in och imponeras av din retorik.
Mm-hmm.
Alltså att du är väldigt duktig retoriker. Så, här. Så att då tänkte jag att vi ska få känna lite på den.
Mm-hmm.
Vad skönt, Gar. Vad har ni hittat på nu för någonting? Jo, men det är nämligen så här. Jag har tre lappar framför mig.
Mm.
Med tre helt olika saker. Mm. Som du inte brukar att argumentera för.
Mm.
Och då tänkte jag att du ska få ta en av dem. Och sen kommer jag säga om du är för eller emot.
Okej. Okay. Jag väljer den här alltså.
Jajamän.
Ja, jag väljer den här. Precis. Nagellack.
Jajamän. Nagellack. Och då är du alltså för nagellack. Och då ska du argumentera... Varför är det så himla bra att bära nagellack och att de flesta verkligen borde ha det?
Jo, men det är väl uppenbart, tycker jag. Dels tycker jag ju, om man är mer traditionellt lack så, och kvinna så är det ju snyggt helt enkelt. Alla möjliga färger och det, man kan matcha det till klädsel. Och jag tycker det är jättesnyggt.
Om man är man,
då skulle jag då inte rekommendera så många färger. Utan då skulle jag rekommendera att man helt enkelt tar en, liksom bara, liksom gör en liten fin finish på sina naglar. Är man nagelbitar så har man dessutom den här klassiken som heter Stopp och väx. Som alltså smakar förfärligt illa. Så man får alltså en snygg yta som dessutom förenar det med att det går inte att bita på naglarna. Mm. Nu är jag inte nagelbitare. Om det hade varit det så skulle jag använt men av dubbla skäl så att säga. Så nagellack är jättebra.
Ja, härligt. Då hoppar vi vidare på nästa lapp. Får rycka en till. Jag skriver som en kratta.
Ja.
Tresamhet. Det här är alltså att
tresamhet.
Det här är alltså att istället för att man ja. I dagen säger tvåsamhet att man är två stycken så ska du argumentera för att man ska vara tre stycken, att det är stora fördelar med att vara att man lever tre och tre istället.
Man lever tre och tre
utöver alltså. Barn då.
Utöver barnen tre och tre. Och jag är för detta alltså.
Mm.
Ja, det kräver då viss flexibilitet. Jag är lite tradition. Jag tycker att två som är ganska bra. Men om man skulle vara tre, man får ju väldigt mycket mer hjälp med saker och ting hemma. Man är tre som lagar bilen, man är tre som diskar, man är tre som klipper gräsmattan, man är tre som hjälper svärmor. Det finns ju tusen goda skäl. Det finns ju en viss risk att det går lite inflation. Alltså fyra är ännu bättre än tre och så blir fem ännu bättre än fyra. Så man får lite komplicerade familjerelationer. Men jag gillar ju att folk hjälper varandra, så jag tycker ju att det här är ett sätt att, liksom, att staga upp tillvaron helt enkelt.
Mm. Nej, jag håller bara helt med dig. Och vi hoppar vidare på den absolut sista. Och den här är du också för.
Och jag är för rosa kläder då. Ja. Ja. Ja, men det finns ju flera skäl. Det ena är ju att man helt enkelt man är väldigt mycket inne i HBTQ-kretsar och känner att det är liksom ett statement som man vill stå för. Det är ju ett gott skäl. Ett annat gott skäl är att man helt enkelt är engelsman och tycker att rosa skjortor är nödvändigt plagg till mörk kostym. Som man sen kan förena med olika sorters röda slipsar och få någon slags... Det är ju en skäl. Tredje skäl är att man helt enkelt gillar rosa pantern. Det finns ju massa goda skäl till att tycka om rosa kläder. Jag har dock nästan inga rosa kläder. Jag hade en rosa Lacoste när jag var ung. Den har tyvärr försvunnit.
Ja. Ack och ve.
Ack och ve, precis.
Ja, härligt. Har du några retoriktips för att man ska bli en bra retoriker eller att man ska... vinna samtal tycker jag känns lite fel att säga, men att man ska få fram sina åsikter och få en annan person att övertyga om dem.
Ja, det finns ju massa, säkert människor som är skolade i sånt mycket mer än vad jag är. Men alltså det jag tycker, de enkla grundslagen är ju helt enkelt. Först, det låter enkelt, men det bottna i dig själv. Alltså, om man pratar om saker och ting som man i grund och botten kan och dessutom tycker är viktiga, då blir de flesta ganska bra. Alltså, och motsatsen är också uppenbar. Om du pratar om sånt som du i grund och botten inte kan någonting om eller inte bryr dig så mycket om, då blir de allra flesta ganska platta. Det är ganska rättvist. Så att ett genuint engagemang skulle jag säga, det är en väldigt bra bottenplatta. Sen är det så här ganska enkla saker att liksom förenkla på ett sånt sätt så att människor som inte kan lika mycket som du ändå fattar vad du säger. Men ha en grund som gör att när du märker att det här är människor som kan jättemycket, då kan du snabbt växla över till en mycket mer detaljerad eller liksom, plåga inte människor med all den kunskap du besitter om de inte har bett om det, men ha den verkligen under ytan. Det tycker jag är en sån här rätt. Jag tycker ingenting genomskådas så snabbt som människor som pratar om saker som de faktiskt inte kan så mycket om. Jag tycker det är rent plågsamt. Drar en massa floskler som liksom, ja.
Är det mycket så inom politiken?
Ja, jag tycker det är ganska ofta så.
Även på partiledarnivå eller är det lägre, tycker du?
Ja, du får lyssna på en vanlig partiledardebatt så får du värdera själv. Jag tycker att det ofta är ganska mycket så. Man inövade fraser som möjligen de allra närmast sörjande tycker är viktiga, men som ingen annan bryr sig om. Jag tycker det är ganska mycket sånt. I vår bransch brukar man säga talpunktspolitik, brukar man säga. Man har liksom lärt sig tre bullets. Och de kör man istället för att resonera. Liksom, vad tycker jag egentligen? Varför tycker jag som jag tycker? Och vad är rimliga invändningar mot min egen ståndpunkt som jag själv har tänkt igenom och ändå kommer fram till att min egen åsikt håller? Det är mycket sånt i politiken. Det är inte ens att läsa ett vanligt vd-förord i ett börsbolag. Alltså, ibland blir man ju helt mörkrädd. Alltså, sån corporate bullshit som man bara baxnar. Alltså.
Ja, men det är ju väldigt många ledare som är som inte är alls bra på att föra sig eller retorik. Alltså att de har kommit upp till en väldigt hög tjänst och sen ska de stå och prata inför tusentals människor.
Och det är bara pinsamt. Ja.
Och sen kanske de tar fram en PowerPoint på så här 47 sidor och sitter och klickar på med så här. Och då märker man att hade den här personen lärt sig lite mer om och få de andra personerna lite intresserade så hade de ändrat sig.
Ja, nej, men så är det nog. Och det är klart, men jag fattar ju att det är en massa andra kunskaper som måste värderas också. Och alla har ju inte ägnat hela sitt liv åt att tala inför andra till exempel.
Men hur förbereder du dig om du har det så här att nej, men nu ska jag hålla ett viktigt tal eller nu ska jag prata om någonting relativt länge, sådär, som är en liten utmaning. Hur förbereder du dig? Skriver du ner allting? Har du bullet points? Eller hur?
Nej, det beror helt på. Om det är ett sånt där tal som, alltså, tänk dig ett tal, alltså man ska stå på en stor scen, man har talarstol, liksom, sådär, ja men lite så va. Då skriver vi. Vi skriver talet, övar talet och ser till och prövar det så att det verkligen funkar. Nu gör man ju inte så jätteofta, men jag höll ett sånt tal här på ett stort moderat möte för ett par tusen personer här över veckan. Det är ganska många timmars arbete med att både formulera talet och att hålla det för sig själv och inför medarbetare tills man helt enkelt, nu det här är ett bra tal. Det är ett bra innehåll och bra framfört.
Skriver du ner allting först, bara typ ett Word-dokument, och sen så gör du till bullet points eller så går du med pappren och tränar, eller hur?
Det beror på om det ska det hållas ord, alltså om det är ett tal som man vill hålla där man vill säga precis det man har tänkt, då måste man hålla ett skrivet tal. Sen får man ju lära det så pass bra så man inte sitter och läser innantill. Eller ibland kör man med prompter, alltså man kör med text på en glasskiva som man helt enkelt kan hålla det utan att titta i papperna. Vanligare för min del är att jag håller tal kanske liksom en kvart, 20 minuter på ett ämne som jag kan väldigt väl. Det är inte så noga exakt vilka ord det blir, utan jag vet vilket innehåll. Då har jag med mig 5 punkter på ett visitkort i stort sett. Liksom. Så här. De här 5 sakerna ska jag prata om. Det tycker jag nästan är roligare, för man dels blir det mer spontant trots att man vet vad man ska säga, och sen får man en helt annan publikkontakt, tycker jag, än om man ska hålla ett tal där man verkligen vill säga precis det man har tänkt säga. Lite olika sorter. Det ena är högtidligare, det andra är informellare.
Ja. Om du skulle säga 3 framgångstips Och då kan jag, skulle jag kunna göra så här, att jag kan hjälpa dig med första. Mm. Men om jag ska säga tre tips som du tycker så att, nej, men det här, du har träffat jättemånga framgångsrika personer, du själv har lyckats väldigt bra med det du är inom, och någonting som du har sagt är att vara så här, rimlig, realistisk, optimistisk.
Ja. Ja.
Vilken ordbok hittar du det orden i?
Ja, nej, det är nog mer en läggning. Jag är en rimligt realistisk optimist. Alltså jag är inte dum optimistisk. Jag fattar att om jag kommer till flygplatsen efter avgångstid, då kommer sannolikt inte planet stå och vänta. Alltså jag fattar liksom, jag skulle... Men jag är så där, så att jag tror att finns det en rimlig möjlighet, så ska man ta den. Liksom. Och inför det här valet, jag fattar att vi inte kommer få egen majoritet. Men jag har en rimligt optimistisk grundförhoppning. Det här kommer kunna gå ganska bra. Och då jobbar jag med den utgångspunkten. Det är med ett det är bara att sån är jag ungefär. Liksom. Så jag går inte omkring och bekymrar mig om alla tänkbara saker som kan gå åt helvete. Utan jag... mer så här, det här skulle kunna bli bra, låt oss lägga ner energi på att också göra det bra. Sen fattar jag att det kommer inte bli exakt som jag vill ha det, och det är liksom så här, jag köper aldrig lotter, jag går inte omkring och tror att en dag kommer jag vinna 10 miljoner på lotto. Jag förstår att det finns en rätt matematisk chans, men alltså, nej, det är inte rimligt realistisk optimism. Det är okay. Liksom
jag förstår. Så man kan aldrig se det ringa in samtalet på bingolotto.
Nej, nej, av många skäl
kommer det.
Precis, ja. Jag brukar få en skraplott av min svärmor i påskäggen, och jag blir alltid lika fascinerad. Varför köper man en skraplott?
Ja. Enkelt. Ja. Bra marknadsföring. Men vad har du för andra tips då för att lyckas med det man vill lyckas med?
Ja, det enkla är ju det tråkiga. Jobba hårt. Alltså, jag har stor respekt för de som säger 10 000 timmar. Alla blir inte proffs på 10 000 timmar, men utan 10 000 timmar så blir man normalt inte bra på det man sysslar med. Sen är det en fördel att ha lite läggning för om du tycker att det är jätteroligt också. Det kommer vara svårare om du tycker det är tråkigt. Men jag tycker att jobba hårt och att liksom ha respekt för den själva kunskapen bakom saker och ting. Jag tror inte på tur, jag tror på ansträngning. Det, jag vet, det är ett tråkigt tips, för det finns liksom inga genvägar. Sen kan man ju liksom...
Jag tycker att det är ju... Alltså, tyvärr så är det ett väldigt bra tips. För att man måste jobba hårt. För att det finns, som du säger, inga genvägar.
Nej, jag tror det. Sen kommer ju alla människor märka ibland att man har olika fallenhet för saker och ting. Det fanns liksom skäl till att jag valde gymnastik och inte basket. Liksom. Jag insåg att mina komparativa fördelar var något större. Där. Så man kan ju liksom använda sådana liksom, naturliga egenskaper också.
Ja, och du var ju väldigt duktig på gymnastik när du var liten, får man säga. Kunde du split och flickis och alla de här bitarna?
Ja, jo, de sitter nog i ryggmärgen någonstans. Jag gör dem inte så ofta längre, men nej.
Vad var din specialitet? Var det ringarna eller var det...
Nej, så här var det. Vi var ju ett gäng som tävlade för Eskilstuna gymnastikförening, som då var en... Ja, fortfarande, det är fortfarande mycket ledande klubb i Sverige, fast numera är de mest kända för dam... Det som kallas för AG, artistisk gymnastik bland damer. Jag tror halva landslaget kommer från Eskilstuna.
Är det snören så när de hoppar runt och kör med...
Nej, på damsidan är det då barr, bom, fristående och hopp. Och på herrsidan är det ytterligare några saker. Det är räck och det är bygelhäst och sådär. Så det är traditionell, det du tänker på när du tänker på gymnastik. Alltså individuella tävlingar. En gymnast, en gren, och så tävlar man själv så att säga. Och så höll vi på ganska länge, och vi hade liksom rötter i min klubb, att vi var liksom, det var den bästa klubben i Sverige under ganska många år. Men sen kom min generation. Det var ingen riktigt av oss som var på den nivån, så att det var ingen som skulle ärva någon SM-titel när min generation kom. Och det fattade vi, och det fattade vår tränare. Så då sadlade vi om hela gänget och blev truppgymnaster, som det heter. Alltså, där man fortfarande, man gör färre grenar och man gör allting som ett gäng. Man gör det liksom i tät ström, kan man säga. Man springer nära varandra, man gör samma saker, och liksom det är helhetsupplevelsen som gäller snarare än den individuella prestationen. Och det blev, ja, vi var inte alls, men vi var ganska duktiga, så vi höll på så några år.
Har du inte varit nära att göra det väldigt, väldigt illa? När man snurrar runt, man kan landa på...
Man kan göra sig illa, det händer undantagsvis. Det finns ju människor som bara åker, det finns ju en känd gymnast som bröt nacken, och det finns en fin tv-film om honom, hans väg tillbaka och sådär, men det är väldigt ovanligt. Och nu är också tekniken bättre. Nu finns det gropar. Man gör svåra volter i slags skumgummigropar, så man kan landa nästan hur som helst utan att skada sig. De fanns inte på min tid faktiskt. Att vi hade mera, ja, mer försiktighet.
Det är så att det var ju en artikel här där du var med i en intervju. Mm. Och jag tycker att den här var väldigt spännande. Och det har ju... Och det var ju då att du sa att du ingick aldrig i de häftiga kretsarna eller att du tjuvrökte först dessa sprit eller kollade porrtidningar, tog på nakebröst, snattade och att du även kom ut med en sexdebut när du var 19. Var du lite, eller ville du vara med de coola killarna när du var liten?
Min minnesbild är att jag inte var, det var liksom... Jag var nog ganska försiktig sådär, va? Och dessutom inte så känslig för vad andra tyckte. Det var en ganska viktig del av min uppfostran när jag var liten. Så här, liksom, gör vad du själv tycker. Liksom, tittade inte över axeln så mycket. Va? Jag brukar skoja hemma och säga vad grannarna tycker, det är inte så intressant. Det berodde inte på att vi inte hade grannar som vi inte umgicks med. Det var inte det, utan bara så här, liksom, det här talesättet, vad ska grannarna säga? Liksom, det fanns inte hemma hos oss. Utan man gör det man själv tycker är rätt och riktigt. Och så bryr man inte så mycket om vad andra tycker om det. Det tycker jag fortfarande är ett bra grundförhållningssätt. Så att när de tuffa grabbarna i min klass som sagt stod och tjuvrökte bakom... Nej, jag var inte med där och jag tror inte att jag heller ville det så gärna faktiskt. Sen kanske jag tyckte att, liksom, att de var lite coola ändå, men nej, ja, det var inte mig riktigt.
Jag tänkte så här att vi ska... hoppa in i en liten tävling där vi kommer att testa dina kunskaper inom eminent, extremt välkänd musik. och här finns det ju också en piska och en morot. Mm. Är det så att du klarar de här tre stycken låtarna som det kommer vara, så... kommer det gå extremt bra för er i valet. Och klarar du inte så kommer det gå extremt dåligt.
Ja, det är förpliktigande. Ja.
Och vi kan till och med säga så här att klarar du dem så blir du Ulf Kristersson, Sveriges nästa statsminister.
Okej.
Okay. Mm. Det är viktiga grejer på spel. Och jag kommer spela ungefär 4 sekunder på dem. Aha. Och vi börjar med första.
Ariel, lyssna på mig. Ett liv på land är för torrt.
Ja, nej, jag minns ju låten, men jag vet inte vad den heter.
Nej. Nej, vi kan lyssna lite vidare.
Men havet är djupt. I vågorna vågar man ha lite kul.
Ja, jag kommer ju säga just det. Nej, jag minns inte.
Nej, det här är... havet är djupt. Det är ju...
Ur en film, ja.
Ja, det är alltså... Om vi lyssnar lite på fortsättningen här.
Det framgår med tydlighet. Havet är djupt.
Det här är...
Det är en Disney-film, är det inte det? Eller ja, en Pixar-film eller något sånt här.
Jo, det är ju... Alltså... Lilla Sjöjungfrun. Jag glömde också, till och med. Lilla Sjöjungfrun.
Ja. Good point.
Ja. Men vi har ju självklart... jag visste att du eventuellt inte skulle klara den här, så att nästa är dubbelpoäng för att fortfarande få statsministertjänsten. Men den här måste du nästan klara. Ja.
Det kommer ju en sån här falsettartad röst sen, va?
Ja, exakt. Exakt. Vi kan lyssna lite vidare.
Ja, jag minns den också. Det är verkligen inte min musiksmak. Det är så här hysterisk.
Ja, det här är Dr. Bombay med Calcutta. Vad har du gjort av din ungdom? Vad har du gjort av ditt liv? Calcutta måste du klara.
Ja, jag minns den här. Det är rätt kul. Jag lyssnar ju, jag håller rätt bra. Jag lyssnar ju på dels av eget popintresse, men också vad det har man 3 barn i åldrarna 14 till 17 så är det rätt mycket musik hemma. Så jag håller liksom, jag lyckas lyssna på den här digglistan bara för att hålla koll på liksom. Men jag märker ju ändå liksom att det är, man lär mig aldrig vad de heter, så jag får alltid fråga barnen liksom, vilken artist var det här nu igen, och så blir de alltid jätteförvånade när jag ibland och ändå konstaterar att vi har gemensamt Molly Sandéns senaste album. De var otroligt snopna när de upptäckte att den låg övers på vår Spotify-lista. Pappa, har du lyssnat på det här? Ja, jo.
Vi gör så här, vi kör en sista, och den här är då, vi kör en trippelpoäng. Jag är snäll idag.
Ja, jag vill säga.
Men det är svårt för mig att göra något annat om du inte klarar det.
Ja, då får jag avgå på en gång.
Du får avgå, ja, tyvärr.
Precis.
Det är inte mycket att göra.
Ja, Andreas, ring valberedningen.
Ja. Ja, precis. Man kan sätta alla på, man kanske skulle live, SVT. SVT, nu är det så stora grejer. Ja, vi lyssnar på nästa. Jag kan ge en liten giss, ja, en liten ledtråd för det. Det är alltså ett djur, ett kattdjur som de går och sjunger.
Jaha, jag tycker soundmässigt var det lite Lejonkungen över hela, men
rätt.
Det
är det. Lejonkungen.
Just det. Ja.
Hakuna Matata.
Ja. Ja, jag har sett den filmen 1000 gånger ungefär. Ja.
Ja. Hakuna Matata är lite grann sån realistisk, optimistisk. Vad var det andra?
Mm. Rimligt realistiskt optimistiskt. Precis. Ja. Nej, men det, precis, precis. Jag vet. Men,
har du kollat mycket på barnlåtar? Eller har du sett mycket barnfilmer?
Jo, det är klart. Absolut. Vi har ju några så här, som sagt, med tre barn så har man ju ändå ägnat ganska mycket möda åt massa sådana filmer. Den ligger på den listan faktiskt. Och sen ligger ju ett gäng, jag tycker ju de här
Babblarna.
Nej, alltså pandan. Kung Fu Panda.
Kung Fu Panda.
Kung Fu Panda filmerna. Klockrena.
Ja.
Allihop. Det finns väl tre stycken tror jag.
Ja. Ja. En riktigt bra.
Jag har sett det. Jag kan dem utan till. Mm.
Men du och din fru träffades när ni var ganska unga. Hon var 15, va?
Yes.
Och vad var du?
20.
20. Mm. Och sen har ni hållit ihop och ni har tre barn ihop.
Mm.
Men ni hade svårigheter att få barn.
Vi har tre adopterade barn, precis. Så att, nej, det är väl som ganska många upplever att det blir inte alltid som man, exakt som man har tänkt sig. Och då löser man de problemen också. Så att, nej, men vi märkte när vi var tämligen fullvuxna att det här kommer inte funka för egen maskin. Och då, så, och då var det ganska enkelt beslut tycker jag. Att, det, av många skäl. Det finns barn som behöver föräldrar. Det tycker jag var en väldigt där. Och sen så vi hade nog pratat om det där ganska tidigt, att om det här inte funkar för oss själva, då istället för att leva i ett laboratorium i år efter år, så tyckte vi att det här var ett bättre sätt. Så, att, så vi fattade beslutet ganska fort att vi ansöker om adoption. Och ja, det är ju lite mäckigt administrativt så här liksom, men det, ja, just pappersarbete, det är inte, det är inte det jag har svårast för. Så att.
Men hur var det att åka till Kina då? Mm. Och då åkte du till ett barnhem eller?
Ja, det, i princip kan man säga det. Man åker, man har ju ganska lång, först så är det en lång sträcka där man bara fyller i papper. Och så blir man godkänd till slut. Och om man väljer godkänd, så då skickas papperna iväg till del. Då måste man välja ett land. Och då valde vi Kina, för det var det land som vi hade relationer till redan. Vi hade varit mycket i Kina och tyckte att, liksom att om man ändå har ett land som man gillar och som man kan ganska mycket om, då är det extra naturligt att också att få barn från det landet. Så att istället för att plötsligt få en ny relation till ett land som inte hade varit i. Och sen dröjer det ett år till och till slut så bara ploppar upp ett besked en dag. Så här. Då ringer de hem och säger, liksom, sitter du nere? Ja, ni har blivit föräldrar. Och sen så får man veta exakt. Liksom, då får man, och så får man ett datum och så åker man. Och så, i vårt fall åkte vi till den kinesiska östkusten ett antal mil ifrån det barnhemmet. Och sen så någon slags provinsmyndighet. Så väldigt så där administrativt, ganska bizarr upplevelse. Och till slut ropar de upp någonting som låter som ens eget namn, fast med konstigt kinesiskt uttal. Och då fattar man att nu var det nog jag som ska, eller vi som ska ställa sig i kö. Och så kommer en sköterska eller barnskötare och lämnar över ett litet bylte. Mm. Ungefär så.
Hur gammal var hon då, då?
Vår äldsta var 9 månader när vi fick henne. Precis. En stekhet sommardag eller vårdag i söder om Shanghai i Kina. Så att, ja, och sen är man kvar några veckor och fixar resten av papperna. Det är ju fortfarande ganska mycket liksom byråkrati kring det hela. Och sen några veckor senare så åker man hem.
Och hur var den känslan då när du åkte därifrån och sen bara hade du barnet då och ni... Jag vet inte var ni bodde någonstans.
Mm, men... Nej, vi bodde på ett hotell i Peking bara. Eller först i Shanghai och sen i Peking. Nej, men jag tror att den ena känslan var nog som flesta... plötsligt en dag så sitter man där och upptäcker att nu har livet förändrats. Och sen så har det inte blivit annorlunda sedan dess. Det är ju, och det tror jag är samma upplevelse i grund och botten som alla nyblivna föräldrar inser, att från och med idag är någonting fundamentalt annorlunda. Och så var det hos oss också. Enda skillnaden var att hon var lite större. Jag är ganska dålig på den här tiden mellan 0 månader och 9 månader. Den har jag ganska dimmiga begrepp om. Nej, tvärtom. Från, i och med att vi fick henne när hon var 9 månader. Så när jag träffar nyförlösta mammor, då vet jag, men jag kan liksom inte riktigt... Den här, jag har ingen egen minnesbild av de här tiden med nyfödda barn, för det har jag ju inte haft riktigt. Och sen så det minns jag väldigt väl. Och sen minns jag väldigt väl det här ögonblicket när vi så några veckor senare gick igenom passkontrollen i Peking och flög hem och insåg att då hade man ju hunnit vänja sig själv förstås, i att nu är vi föräldrar och så, men då kände jag också väldigt starkt att nu fattar vi också ett beslut som nu flyttar vi henne från det land där hon är född och så flyttar vi henne till andra sidan jordklotet och ändrar hennes liv på ett helt fundamentalt sätt som aldrig kommer kunna ändras. Och det känns också som en väldigt stor sak, och det är ju speciellt för adoptivföräldrar förstås, för att man gör ju någonting som andra föräldrar inte gör. Men det var stort, men det, ja, man vänjer sig vid det också.
Kommer alla tre från samma ställe?
Nej, våra yngsta, vi har tvillingar som är 14, de kommer från allra sydligaste Kina. Det finns en ö som heter Hainan som ligger strax under Kina, så att säga. Precis norr om den ön kommer de från, en stad som heter Maoming. Och som sagt, vår äldsta kommer från söder om Shanghai, så att de är lite olika. Kina är ju ganska stort som bekant, så lite olika geografi på dem.
Vad skulle du vilja att dina döttrar tar med sig från dig?
Ja, men det är väl som alla föräldrar. Man önskar att ens bästa sidor går i arv och att de slipper ärva ens sämsta sidor. Men så tänker väl alla föräldrar. Nej, men jag hoppas ju att de tar med sig, förstås det viktigaste, att de tar med sig man bryr sig om varandra, att en slags villkorslös kärlek, att det är vilka de är och inte vad de gör som gör att jag är beredd att göra vad som helst för dem. Men sen hoppas jag också förstås att de tar med sig såna här lite andra värderingar som jag tycker är viktiga, att det är rätt att anstränga sig. Det är rätt att anstränga sig för sin egen skull, men det är också rätt att anstränga sig för andras skull. Att liksom ha en grundläggande moralisk kompass i livet. Alla människor kommer begå dumheter någon gång. Det gör vi alla. Det kommer alla göra. Det är mycket lättare att förstå dumheterna och att inte göra om dem om man har en grundläggande moralisk kompass med sig från början.
Det är så här att Jimmie Åkesson svarade på hur han tror att valet kommer att gå. Och jag tänkte att vi ska lyssna på det. Och det är ju då att han tillsammans med Socialdemokraterna kommer få majoritet. Och efter det säger han så här.
Det här spåret med att SD och S skulle kunna ha en potentiell majoritet i riksdagen är ju, och det har jag sagt några gånger nu, men det är lite av ett det bästa scenariot nästan för oss givet den situation vi har nu, där Ulf Kristersson och Moderaterna, som väl är det parti som just nu är det som jag tror att vi skulle kunna få ut mest av ett samarbete med, men de vill ju inte samarbeta med oss.
Ulf har vi gått på ganska tydligt där jämfört med Kinberg som öppnade upp lite
grann. Hon öppnade upp lite grann och det gick ju kanske inte så bra för henne. Så jag förstår att man är mer försiktig nu och sådär. Så jag tror inte att vi... Men då handlar det ju om att vi måste på något sätt sätta press på Ulf Kristersson. Och det är klart att om de borgerliga partierna blir större än de rödgröna partierna, då kommer de nog att köra på och försöka bilda en alliansregering och sådär. Det intressanta blir ju om de inte blir det, och om Socialdemokraterna och vi skulle kunna få en potentiell majoritet, då måste ju Ulf Kristersson, för att kunna bli statsminister och för att kunna få igenom sin budget, till mötes gå oss för att vi ska välja att rösta på hans budget.
Vad tänker du när du hör det här? Är det bara käbbel?
Nej, alltså var och en får säga vad var och en vill. Jag har lite svårt att förstå varför man 4 månader före ett val ska sitta och spekulera i ett valresultat som vi ändå kommer få en dag. Alltså det ägnas för mycket möda att fundera på hur det här valet kommer gå istället för att be väljarna fatta ett beslut som de själva vill stå för. Jag har aldrig begripit detta. Jag får varje dag bli ombedd att och tycka till om opinionsundersökningar och vem ska göra vad med vem i vilket valresultat och blir det så här. Men så, varför håller vi på med detta? Vi har ju val för att få svar på den frågan. Om vi visste det, hade vi kunnat skippa det här med val. Så jag tycker det är en helt bizarr sysselsättning detta. Jag förstår att man helst vill ha nyheten innan den har ägt rum. Jag förstår, nyfikenhet helt enkelt.
Men
nu har vi liksom en valdag den 9 september. Varför kan vi inte bara vänta till den 10 september? Då har vi ju ett resultat.
Jo, fast det är väl så med egentligen allting. Ja. Det är fotbollsmatcher och landslag så spekulerar alla i och folk bettar och folk tycker det är intressant.
Det är rätt bra jämfört. Ibland i sådana här debatter så känns det så här som att det är en fotbollsmatch. Först är det försnack, hur ska det gå? Sen är det en kort stund där man faktiskt pratar om sakerna och sen är det en lång analys. Vad sa de egentligen och hur ska man tolka detta? Alltså, ärligt talat, jag är intresserad av politik, jag är intresserad av att lösa samhällsproblem. Jag är inte så intresserad av gladiatorspel och tipsa. Alltså, liksom så här. Så jag är bokstavligt talat inte så intresserad av det. Ska man ändå ta det han sa på allvar så är det så här. Jag har sagt många gånger att jag tänker driva min och vår politik in i kaklet. Väljarna ska veta vad jag står för. Om de gillar det de hör ska de rösta på oss. Om de tycker att jag har helt fel ska de lämpligen rösta på någon annan. Sen kommer jag efter valet. Jag förstår att jag inte kommer få alla röster. Jag fattar det. Men jag har inte storhetsvansinne. Och jag förstår att alla kommer tvingas kompromissa. Men jag kommer göra allt jag kan för att min politik ska få så stort genomslag som möjligt. Och det tänker jag inte ge mig på förrän den dagen någon annan bildar en majoritet som helt enkelt stoppar mig. Och då brukar jag säga med viss udd till de här båda herrarna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, att om de tänker gemensamt bilda en majoritet som stoppar en alliansregering eller stoppar alliansens ekonomiska politik, varsågoda och säg då det. Men innan de har format en sån majoritet så tänker jag göra allt jag kan för att få igenom min politik.
Och det är en del som säger då så här att nej, men du säger att du ska gå rakt in i kaklet och bara köra på. Men är det inte lättare då att samarbeta med, för att få igenom din politik med Sverigedemokraterna än exempelvis Centern med Annie Lööf?
Nej, absolut. Så kan man inte se det. Utan man ska se det så här. Man ska stå för sina egna värderingar och sen ska man kompromissa politik för att lösa praktiska problem med människor och partier vars värderingar man delar helt enkelt. Så, sen så händer ju, ska vi vara ärliga, så händer ju massa frågor att alla tycker i princip likadant. Så vi fokuserar ju alltid på det här som liksom där vi verkligen tycker olika. Det finns ju massa beslut som går rakt igenom. Vi hade en lång omröstning igår i riksdagen. Det var säkert hälften av alla frågor där alla tyckte exakt det. Det var alltså inte ens uppe till omröstning. Det bara klubbas rakt igenom. Och det beror på att det är frågor som inte skiljer oss så mycket åt helt enkelt. Så jag brukar säga att i en del frågor tycker jag att Moderaterna och Socialdemokraterna har ett extra stort ansvar som två normalt sett regeringsbildande partier för att skapa verklig långsiktighet. Jag tycker att det är viktigt att svenska nationella säkerhetsintressen är långsiktiga och att vi inte byter hållning i sådana frågor var fjärde år. Och därför tror jag på överenskommelser när det gäller allt från cybersäkerhet till viktiga försvarsfrågor och sånt där. Jag påpekar här om veckan nu när det är uppenbart att alliansen tycker lite olika i migrationsfrågor och det är lika uppenbart att de rödgröna tycker olika i migrationsfrågor, då tyckte jag då borde Moderaterna och Socialdemokraterna känna ett extra stort ansvar för att bilda någon slags bottenplatta för att kunna få en bred överenskommelse så vi inte har den här frågan som paralyserar svensk politik år efter år. Så jag tycker man ska vara lite prestigelös i vissa frågor och i andra frågor ska man vara benhård. Liksom. Jag tror på svensk marknadsekonomi. Jag tror på enskilt personligt ansvar, stor frihet. Där tänker jag inte kompromissa med människor som tycker tvärtom. Mm.
Det är en som heter Daniel Taranger här. Han undrar om fråga om varför han anser att han har mer gemensamt med Socialdemokraterna och Miljöpartiet än med Sverigedemokraterna.
Nej, jag värderar inte partier på det sättet. Jag skulle inte, alltså, det finns skäl till att ingen av de partierna känner jag att jag vill bilda regering med. Alltså, så att jag skulle inte säga att jag har mer gemensamt med de partierna än med Sverigedemokraterna. Jag skulle inte heller vända på det i viktiga värderingsfrågor. När vi handlar om viktiga värderingsfrågor kring marknadsekonomi och sånt. Där är det uppenbart att jag tycker Vänsterpartiet är helt ute och cyklar. Jag tycker Socialdemokraterna ofta, men inte alltid, är ute och cyklar. Jag är gammal nog att minnas löntagarfondstriderna när de höll på att avskaffa svensk marknadsekonomi. Det som Reepalu gör just nu, det tycker jag är, alltså det är 100% fel. På samma sätt som jag tycker att Sverigedemokraterna, alltså, ofta uttrycker de sig om invandrare och andra länder på ett sätt som jag känner mig väldigt främmande för. Dessutom tycker jag de brukar beskriva Ryssland på ett sätt som jag verkligen inte känner. Det rimmar inte med svenska säkerhetsintressen. Nej. Häromdagen sa Jimmy Åkesson i någon debatt med mig att Sverige som ett land som ligger ungefär mellan öst och väst. Nej. Sverige är inte ett land som ligger mellan öst och väst. Jag vet var Sverige hör hemma. Och det är inte mellan öst och väst. Jag tycker de har en svajighet i synen på Ryssland som gör mig ibland väldigt bekymrad.
Men det som folk undrar, och det är därför liksom många ställer extremt mycket de här frågorna. Det är så här, skulle du kunna tänka dig att samarbeta med Sverigedemokraterna?
Nej.
Nej, och det är bara rakt ett nej.
Nej, jag vill bilda regering och samarbeta och samtala och kompromissa med de partier som jag känner att jag har nära samhörighet med. Och det är i mitt fall, det är alliansens fyra partier. Det tycker jag är uppenbart. Och sen kommer det hända att det bildas majoriteter emot oss. Då får man antingen bita i det sura äpplet eller så får man konstatera att nu går det långt bortom våra värderingar och då kan man inte regera. Så det är inte bara alliansens ansvar, det får också andra ta ansvar för. Sen utesluter, återigen, det här utesluter inte att det är en massa frågor, så tror jag nästan alla svenskar är ganska överens. Så vi ska inte göra, alltså bara för att vi tycker olika och understryker detta, så ska vi inte inbilda att vi tycker olika i alla frågor i svensk politik. Det finns massa parlamentariska utredningar där man blir helt enig om allting i stort sett.
Vad ser du har blivit fel i integration och migrationspolitiken, och vad kan man göra bättre?
Ja, men det här är ju ett av Sveriges, i modern tid, ett av Sveriges stora misslyckanden, skulle jag säga. Och det har många orsaker. Den akuta orsaken är att om det kommer 160 000 personer på ett år, då får man problem. Nej, men det är så enkelt är det. Och framförallt om man inte har en grundläggande politik för snabb integration. Och det hade vi inte före. Och har man inte före det kommer 160 000 personer eller 300-400 000 personer på ett antal år, då får man akuta problem. Och jag tycker så här, efterhand ser det så uppenbart. Om man inte har metoder som gör att människor snabbt kommer in i arbete och blir självförsörjande, snabbt lär sig svenska och det kommer jättemånga samtidigt, då blir också problemen jättestora, och det fick Sverige uppleva. Det här har en längre historia, och historien är helt enkelt sådana. Sverige aldrig har riktigt tänkt igenom den här svåra kombinationen mellan hur ska vi ta vårt delansvar för en värld som där mycket är väldigt förfärligt och där människor är på flykt, och där Sverige som ett rikt land har ett delansvar att hjälpa till. Hur ska vi kunna förena det här delansvaret för en trasig värld med vårt fulla ansvar för hur det sen går i Sverige och för svensk välfärd och svensk arbetsmarknad? Det här är ganska svåra saker som Sverige aldrig någonsin, ska jag säga, har tänkt igenom på allvar. Det är hög tid nu.
Och varför har de inte det? Var borde man ha ändrat det här? Är det på Fredrik Reinfeldts tid?
Ja, alltså, egentligen lång tid, lång tid, jag skulle säga. Egentligen om du blickar tillbaka, alltså, Sverige har varit ett väldigt homogent land under århundraden. Väldigt homogent faktiskt. Det har varit en styrka också. Alla liksom ganska gemensamma värderingar, gemensamt språk och sådär. Och sen egentligen från 60-talet så kom det in de första, alltså, arbetskraftsinvandring på allvar. Och då var det ganska enkelt. Man kom till Sverige dag ett, och dag två var man på Scania i Södertälje och jobbade. Det var inte så komplicerat. Och det var det som länder som var relativt nära. Och sen hade vi ett antal år där det var omöjligt att komma till Sverige om du ville arbeta. Alltså verkligen. Det var ett stängt land för arbetskraftsinvandrare. De enda som fick komma hit, det var de som inte kunde arbeta. Och sen har vi försökt öppna upp också för arbetskraftsinvandring, för att svensk industri behöver det helt enkelt. Men vi har liksom aldrig det här, jag brukar ta Kanada som exempel. Nu är Sverige inte Kanada, vi ligger annorlunda. Men de har ändå liksom, de har skapat en idé. Vad vill vi som land, och vad är vårt ansvar som land? Och hur förenar vi de här två sakerna? Det är ingen perfekt kombination, men det är en genomtänkt tanke bakom detta. Jag skulle vilja att Sverige... Ska Sverige förbli ett internationellt öppet land, då måste Sverige klara av den invandring som kommer till oss också. Och just nu är integrationsproblemen så stora att vi måste lösa dem om vi ska kunna förbli ett land som är internationellt öppet. Och därför är jag så övertygad om att integrationsfrågorna blir en del av Sverige, komma in i det svenska samhället, lära sig svenska spelregler, svenska språket. Det här är vår tids ödesfrågor.
Vad är det bästa tipset som någon någonsin har lärt dig, som du har tagit med dig?
Det kanske låter lite väl lutherans, men det är verkligen det här att ansträngning är en jäkla bra början. Lita inte på att du bara har supertalang och att du är, utan gör det som du tycker är viktigt, det du tycker är roligt, och lägg på detta ansträngning. Då är det väldigt många som blir väldigt bra, helt enkelt. Jag tycker man har prövat det på så många olika områden, att lust i kombination med hårt arbete är en otroligt bra drivkraft. Sen kanske inte är särskilt originell, men jag tycker att den håller rätt så bra. Man träffar för många människor som bara hoppas att de ska liksom råka ha naturbegåvning för saker och ting. Och ibland träffar man människor som har onödigt dåligt självförtroende, som är jättebra, fast som liksom inte ser det hos sig själva. Det är ju synd, då ska man uppmuntra människor. Ibland träffar man människor som är tvärtom, som har orimligt gott självförtroende. Som har en självbild som är absurd. Liksom. Det tycker jag är mer plågsamt. Människor som är helt okej, men som går omkring och tror att de är lysande. Det tycker jag är lite plågsamt.
Men vad är du själv då någonstans? Känner du inte att du är en ganska lysande person?
Nej, det känner jag inte. Jag har alltid känt att jag duger. Jag har en rätt god... starkare självkänsla än självförtroende, skulle jag säga. Självförtroende har jag nog arbetat mig till, liksom den hårda vägen, lärt mig. Det här funkar. Det här är jag ganska bra på. Det här är jag tillräckligt bra på. Men grundtryggheten ligger nog ändå i en självkänsla. Att jag känner att jag behöver inte förställa mig. Jag är som jag är, med mina fel och brister. Jag får ofta frågan, hur förbereder du dig som... Tänk om ni vinner valet och du skulle bli statsminister. Ja, men det är klart att jag förbereder mig i massa kunskapsfrågor och att lära mig sånt som man inte automatiskt kan. Och det finns en massa praktiska aspekter, men i grund och botten så... Jag vill inte byta liv. Jag tänker inte byta personlighet. Jag är som jag är. Och det tänker jag inte ändra på bara för att jag får en ny roll eller nytt arbete.
Now it's time for Trace Sister Fragor.
Nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då tänker jag att vi börjar med att vi ska ge ett tips till en 20-åring. Så nu pratar 20-åringarna. Vad skulle du sagt till dem?
Jag skulle nog säga ungefär det jag sa. Gör det du tycker är viktigt och det du brinner för. Men gör också sånt som är svårt. Alltså på riktigt, alltså svårt. Jag hade en god vän som skulle hjälpa sin dotter att välja till gymnasium. Och då, jag önskar att jag själv hade sagt det. För då sa han så här, du älskling, sa han till sin dotter. Välj precis vad du vill. Läs vilket program du har lust med. Men det ska inkludera matematik, datavetenskap och kinesiska. Det tycker jag är rätt inställning. Om du älskar konst, plugga konst. Men gör också så här, någonting som du tror som, där det finns framtidens arbetsmarknad, där det händer jättemycket spännande saker. Jag tror att idag ska unga människor, datavetenskap och språk mer än engelska, det kommer nästan alla ha nytta av. Och sen tror jag att matematik är en sån djupt underskattad kunskap som så många väljer bort tidigt.
Jättebra svar. Det är verkligen så också att för varje sån här hårdare grej man gör så växer man ju också. Då får man en grej i sitt bagage och någonting man är superrädd för. Då blir det så att det jag klarar av det och det var inte så himla farligt.
Nej, och sen är jag är väldigt förtjust i sådana här, liksom så här lite renässans. Jag förstår att man kan inte bli bäst på massa saker och det finns nästan ingen längre som vinner OS-grenar i olika idrotter längre för att liksom, det är så specialiserat. Men jag tror att renässansmänniskans tid finns här fortfarande. Att ha djupa insikter i lite olika saker. Att både läsa kultursidan och läsa ny litteratur och förstå sig någonting på sport och dessutom förstå naturvetenskapliga saker. Det tror jag är en otroligt bra blandning.
Då hoppar vi vidare på en 30-åring. Vad säger du till de kära 30-åringarna som
finns? Ja, man skulle kunna säga som en... När jag var 30 så sa en väldigt mycket äldre man till mig så sa han, du hörni, vänta inte för länge med att skaffa barn. Då tittade jag på den. Hörde du, så muttrade vi lite grann. Och sen så några år senare insåg man, det kanske fanns skäl för den här streamen. Det finns en del biologiska saker som gäller fortfarande, även i våra jäktade liv. Jag skulle säga att man ska verkligen inte lägga sig i andras privatliv. Men jag skulle säga generellt sett säga att det är ganska många som väntar ganska länge med att bilda familj idag. Mm. Och sen upptäcker att när man ville bilda familj så var det inte fullt så enkelt som man trodde från början. Det är lättare att inse det efterhand, men det är nog ett tips man med viss varsamhet skulle överräcka till en annan 30-åring.
Och till våra kära vänner som är 40. Vad säger vi till dem?
Ja, vad säger man? Jag tänkte nog själv när jag fyllde 40 att jag känner mig inte längre ung och lovande, men jag tyckte nog att jag var lite klokare plötsligt faktiskt. Och det vidhåller jag nog faktiskt. Man får en del erfarenheter som man tar med sig. Nu kan jag bara tala för mig själv. Jag är mindre impulsiv, mindre ivrig. Jag ser de långa linjerna mycket lättare idag än jag gjorde tidigare. Jag har fått mycket större respekt också för det. Så jag är mer intresserad av historia idag än tidigare. När jag sätter mig in i nya ämnen som jag inte har bra kunskap om tidigare, så börjar jag alltid med, vad har hänt historiskt? Hur kom vi dit vi är just nu? Och varför är vi där vi är just nu? Och vad kan det säga om vart vi är på väg härnäst? Jag är mycket mer intresserad av det än vad förr, tycker jag. Jag tror en annan 40-åring kan bidra med de perspektiven. Och sen ännu mer när man är 50 och 60. Mm. För det är inte talar man träffar pigga och vitala 80-åringar.
Alltså ja, det är så
otroligt
häftigt.
Inspirerande faktiskt. Ja.
Om man ska komma i kontakt med dig eller om man ska följa dig och se vad du håller på med om dagarna, hur gör man då?
Enklast skulle jag säga är mitt Facebook-konto och Instagram. Jag är på Instagram är mera av naturliga skäl de korta, snabba puckarna. Men på Facebook, jag brukar hånas ibland för att mina 8000 tecken långa Facebook-uppdateringar om mer eller mindre komplicerade saker. Nej, men Facebook är ganska bra, så jag brukar rapportera ganska väl både vad jag gör och hur jag tänker om saker och ting.
Spännande.
Det är ett ganska bra sätt.
Ja. Får man gå in och följa det där, yes. Ulf Kristersson.
Yes.
Stort tack att du var med. En stor ära att ha dig med och jättetrevligt att prata med dig.
Tack så mycket.
Kul att vara här. Tack.
Fram Gang Spotty with Alexander Prelleros.
Hoppas du gillade avsnittet. Någonting som jag tycker är så här väldigt intressant när man intervjuar de här olika partiledarna, att nästan vem jag än intervjuar så håller jag med om deras åsikter, för jag tycker att det låter väldigt, väldigt vettigt. Fast jag intervjuar någon från det kanske extremröda hållet till extremblåa eller gula eller det ena och andra hållet, så låter faktiskt alla deras åsikter. Ja, men fan, det där låter liksom så här väldigt vettigt. De är extremt duktiga retoriker, duktiga på att prata och så här övertyga och vinna förtroende. Men det är väl därför de sitter där de sitter också. Jag håller nu på att bestämma ett gäng gäster nu inför hösten. Så är det så att du kommer på någon som du tycker så här: wow, den här vill jag ha med, surfa in på min Instagram och skriv det under någon av mina poster. Det hade varit härligt. För jag håller också på att planera vem ska bli avsnitt 200. Det börjar närma sig nu. Det ska bli intressant. Vi får se vem det blir. Avsnitt 100 var ju Petter Stordalen, så det måste ju vara någon väldigt, väldigt häftig person. Och vill du ha de bästa tipsen från Framgångspodden och det här avsnittet, så är det bara att surfa in på framgångspodden.se och signa upp det på nyhetsbrevet. För där lägger vi ett gäng timmar. Jag tror att vi sitter med det ungefär 6-7 timmar per nyhetsbrev och tar ut de bästa tipsen, sammanfattar det och bara trycker ut, och det är gratis. Vem vet, någon gång i framtiden kanske vi tar betalt för det också. Ha nu en grym vecka, en grym härlig dag, en grym härlig timme. Och glöm inte, succé är ingenting du har, succé är något du har haft och kan få igen. Du är inte bättre än din senaste prestation. Ha det bäst.